Författaren Göran Greider om att vakna upp ur respiratorn som en ännu mer övertygad socialist. Välkommen till Sommar i P1.
När jag vaknade upp ur respiratorn visste jag inte var jag var, och det var knappt jag visste vem jag var. Det första jag försökte göra var att slå undersköterskan som vakade över mig. Hon som hade vakat över mig dygn efter dygn försökte jag alltså klappa till. Jag trodde nämligen att jag blivit kidnappad, men som tur var orkade jag inte ens lyfta armen. Några dagar senare stod en läkare vid min säng och frågade mig: vet du vilket år det är? Jag tänkte länge och svarade sen självsäkert 1959. Det är faktiskt mitt födelseår. Det var som om jag ville börja om igen med allt. Det där var i december 2021. Sensommaren det året hade jag blivit förklarad färdigbehandlad för den blodcancer jag haft och legat på sjukhus för. Och efter ett halvårs besvärlig cellgiftsbehandling kände jag mig fri, för att inte säga direkt odödlig. Jag kastade mig som vanligt iväg på föredrag, arrangemang, aktiviteter, debatter. En sensommardag lyckades jag till och med stor möda beskära mina äppelträd under stort flåsande uppe på en stege. Mitt hår hade på grund av cellgifterna slutat att fladdra i vinden. Allt kändes lite konstigt, men jag var fast besluten att allt skulle bli precis som förut, innan jag hamnade på sjukhus. Problemet var bara att mitt immunförsvar var uselt, så i november 2021 blev jag smittad av RS-viruset. Jag tror att det var på en myllrande bokdag i Halmstad av alla ställen. Inget ont om Halmstad. Men jag drabbades sen av allt ifrån organsvikt, blodförgiftning och hjärtstopp. Jag blev snabbt riktigt dålig. Det var bara för läkarna att söva ner mig. Läkaren sa till min hustru att jag hade 50% chans att klara mig. Det hörde jag ju inte själv eftersom jag då sov djupt. Men när hon sen berättade om det insåg jag vilka konsekvenser en människas sjukdom kan få för sina nära och kära. Jag låg där med respirator, orörlig, men påverkade alltså ändå min omgivning. Allt vi gör, och till och med det vi inte gör, har effekter på andra människor. Det är därför jag aldrig kan tro på den rena individualismen. Det är en ytterst fattig bild av människan. Jag låg inte mer än 8 dagar i respiratorn. Men musklerna, som var dåliga redan innan, hann förtvina. När jag vaknade upp kunde jag inte röra mig i sjukhussängen på intensiven. Det där var förstås något helt nytt för mig. Jag har alltid varit något av en ensamvarg. Aldrig velat ta emot hjälp från någon, och heller aldrig velat skylta med någon hjälplöshet överhuvudtaget. Jag har aldrig velat visa något tecken på svaghet, sårbarhet. Ibland har jag misstänkt att jag helt enkelt är en tvättäkta enstöring. Visserligen älskar jag att slå käft med folk, vara ute på reportage i bygderna, stå på en buss och debattera med busschauffören när jag kliver på, eller vänligt bråka med någon meningsmotståndare i tv-rutan. Det gillar jag. Men det är i den eremitiska ensamheten som jag i slutändan trivs bäst. Jag har kallat mig socialist sedan de tidigaste tonåren, och bekänt mig till idén att människan är en social varelse, någon som inte klarar sig på egen hand. Men i praktiken hade jag, ensamvargen, alltid värjt mig för tanken på att erkänna mitt och vårt behov av andra människor, av relationer, band. Nu kunde jag plötsligt inte hålla ett glas vatten i handen. Jag hade kateter. Jag kunde inte vända mig i sängen. Allt var som en konstig mardröm. Jag stirrade på den röda larmknappen som dinglade ovanför mig. Nu behövde jag plötsligt hjälp med allt. Efter mina sjukhusvistelser har jag funderat mycket på allt det här. Cancern gav mig en tankeställare, likaså tiden i respiratorn. Att till slut lyftas över i en rullstol med en hissanordning och sväva hjälplöst i luften kändes som att lämna atmosfären. Och att ett bra tag tvingas knalla runt med en rullator, det gav insikter. Plötsligt fattar jag att vi med rullatorer är ett helt litet folk. Mina eländiga sjukdomar gjorde mig svag, så svag och liten som jag inte varit sedan jag var ett nyfött barn. När jag låg där och sov fick jag besök av min hustru och dotter vid några tillfällen. Trots pandemin fick de komma därför att det var ett nödläge. Jag minns det ju inte, men det är möjligt att jag ändå på något sätt noterade deras närvaro eftersom jag ibland drömde om dem så starkt. De satt ju där vid min säng, talade med mig och såg på mig. Kanske nåddes jag av deras närvaro. När jag hade blivit lite bättre och hamnade på rehabilitering pratade jag med min hustru på FaceTime. Så nära, så långt borta. Kring julafton fick jag besök av min hustru och min dotter. Vi fick träffas utanför avdelningen på grund av pandemin. Jag rullade ut med min rullator. De hade med sig våran hund, Stina. Jag hade inte sett henne på mycket länge. Nu stirrar hon på mig avvaktande, som om jag vore en främling. Alla mina lukter var väl helt annorlunda och platsen var för henne främmande. Hon såg oerhört konfunderad ut. Jag hade hoppats på att hon skulle springa rakt mot mig, men det gjorde hon inte och jag blev fruktansvärt ledsen. Det visade jag inte, istället skrattade jag. Min älskade hund sneglade på mig, osäkert tvivlande, som om jag hade uppstått från de döda. Och för henne hade jag kanske också gjort det. Mina många dagar på sjukhus gjorde i alla fall att de insikter som jag i teoretisk mening redan hade blev bekräftade. Vi är våra sociala relationer. I långa loppet är det det enda som betyder något. Allt annat är yta. En annan viktig insikt är egentligen mycket enkel. Var och en av oss går på tunn is. Döden skymtar under dina fötter. Om du stannar till och tittar ner så ser du det. Och när du brakar genom isen, när du är riktigt svag, då måste samhället omkring dig vara starkt. Jag blev ännu mer av socialist när jag vaknade ur respiratorn.
Jag är en tvivelaktig figur, duger ej mycket till. Bakom ett hörn står döden på lur, han tar mig när han vill.
Samtidigt innebar den djupa sömn jag nedsänktes i där i respiratorn faktiskt ett stort inre äventyr. Jag var nämligen ute och reste, både över haven och i tiden. Vid ett tillfälle i drömmandet var jag på väg att mönstra på samma fartyg som min far mönstrade på 1946 efter kriget. En resa som tog honom till Rio de Janeiro. För det mesta led jag inte alls i min djupa sömn. Jag hade det faktiskt ganska ofta roligt i de där drömmarna. Där mötte jag både drottning Elisabeth och Boris Johnson. Vi hade trevliga små samtal på ett fartygsdäck. Mardrömmar drömde jag. Jo då, ibland dyker de fortfarande upp som isande skuggor som kan slå ut mitt på ljusa dagen. Då ligger jag fastspänd i en källare och är panikslagen. När jag kom hem från rehabiliteringen efter tiden i respirator tog jag mod till mig och öppna den lilla dagboken om min tid som nedsövd. En liten tunn och handskriven anteckningsbok. Personalen hade fört den på intensivavdelningen. Där berättas det kortfattat om besök jag hade haft av min hustru och min dotter. Det berättas om att de ger mig en stöt med en defibrillator för att få fart på hjärtat. Att de fuktar mina ögon och vänder på mig. Jag ser namnen på personalen. Charlotta, Caroline, Susanne, Mikaela, Karin och många till. Ofta har de ritat små solar i dagboken. Att sjukvården är så klok att man där för en dagbok åt en sovande är rätt fantastiskt. Men jag måste säga att det kändes väldigt underligt att läsa de där små anteckningarna. Jag stirrar på fotot av mig själv med olika slangar från munnen. Jag såg en kropp, men jag såg inte någon själ. Borde vi prata mer om döden? Ibland sägs det så. Den som helst inte vill prata om döden kan framstå som lite ytlig och kanske som rädd för att tala om det svåra. Men jag håller inte med. Jag tycker att det är bra att vi är sparsamma med att tala om detta. Människan är på gott och ont en optimistisk varelse. Det är därför släktet har överlevt. Om vi ständigt skulle minnas alla oförrätter, krig, ofärd, lidande och död, då skulle vi knappast orka släpa oss fram till nästa dag. För några år sedan drog pandemin genom våra samhällen. Nu är den nästan glömd. På sätt och vis ser jag det som ett friskhetstecken. Hur förbannad jag än är över att politikerna vägrar att ge de resurser som äldreomsorg och vård behöver. Eller har jag fel om detta med döden? Vilseleder jag mig själv? När jag tänker på de böcker jag skrivit under åren märker jag att jag, utan att jag riktigt tänkt på det, mycket ofta skrivit om människor som råkat ut för ond, bråd död. Jag skrev en bok om Olof Palme, mördad på öppen gata en vinternatt 1986. Jag brukar besöka hans grav på Adolf Fredriks kyrkogård ibland. Med åren har Palme, den svenska politikens största visionär, blivit reducerad till en tjatig kriminalgåta. Men för mig har hans död framstått som att en idé mördades. Jag har skrivit om fackföreningskämpen och sångaren Joe Hill, avrättad av en exekutionspatrull för mer än 100 år sedan. Jag har besökt platsen i Salt Lake City där skotten föll. Jag låg i gräset och spelade på mobilen upp Bruce Springsteens version av I Dreamed I Saw Joe Hill Last Night. Om skalden Dan Anderssons olycksaliga död vid 32 års ålder på ett litet hotellrum på Bryggaregatan i Stockholm har jag också skrivit. Eller om den italienske diktaren Pier Paolo Pasolini, min stora litterära förebild, som blev ihjälslagen en novemberdag utanför Rom. Framför hans grav i Casarsa i italienska Friuli har jag stått. Döden fascinerar. Alltid. Ett liv överblickas när döden anländer. Och ibland blixtbelyses ett helt samhälle, en tid, i närheten av döden. Så är det. Vi går på tunn is. Bakom ett hörn ligger döden på lur. Han tar dig när han vill, som Cornelis nyss sjöng. Så jag tror att det ändå är bra att någon gång tänka på döden. Mitt i den sjukligt nufixerade konsumtionscivilisation som vi byggt åt oss själva och som nu tar sitt stryptag om en flämtande planet. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me, says I. But Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. Jag växte upp på 60-talet. det som ibland kallas rekordåren. Min hemort Vingåker var då en expanderande plats. Inte för att jag som 7-åring eller 10-åring medvetet tänkte det minsta på det. Jag gick bara omkring där, letade efter stenar som såg ut som världsdelar, spelade fotboll på grusplan, men var blyg inför allt och alla. Men jag tror att jag omedvetet präglades av tiden och den optimism som omslöt mig. Överallt en massa nya saker. Nybyggd skola, ny simhall, plötsligt en viadukt över järnvägen och ännu full fart på konfektionsindustrin där min mamma började jobba när hon var 13 år. Där jobbade många andra av mina släktingar och själv slet jag där en kort tid som pressare. Människor strömmade in från Jugoslavien och Turkiet eller från Norrbotten. De fick jobb, kom in i samhället. Och jag hälsar nu till Chenol, Damir och Eilar. Barn till dem som tvangs flytta från hemländer och hemtrakter i hopp om ett bättre liv. I min skolklass gick både arbetarbarn och barn från bättre ställda familjer. Det här var långt före all segregerande skolmarknad. I klassrummet delade fröken ut splitternya skolböcker. Det knakade när man öppnade dem. Jag minns den starka doften från en nytryckt läsebok med Li och Lo på omslaget. När mitt eget barn långt senare gick i skolan möttes de av slitna gamla böcker och lika slitna klassrum. Men fortfarande var det självklart att jag och mina bröder fick ärva kläder av varann och av släktingar. Fattigdomen var ju bara några stenkast bort från nuet. Vad gör det med ett barn när det möts av ett samhälle som verkligen byggs upp, där så mycket är skinande nytt? Där det är självklart att det finns jobb att gå till och den lika självklara känslan av att saker och ting hela tiden blir lite bättre. Framtidstro är det som ofta saknas i dagens Sverige. Jag tror att den bristen och all den otrygghet som 30 år av marknadsliberalism har skapat utgör grogrunden för det missnöje och den högerpopulism som idag vält in över oss. Förra våren strosade jag omkring på gatorna i Vingåker tillsammans med Göran Persson, gamle statsministern och numera bankhöjdaren. Vi växte upp en halv kilometer från varandra i utkanten av orten. Min äldsta bror var bästa kompis med Persson. Bägge talar än idag varmt om varandra. Politiskt har jag alltid haft en aningens kylslagen relation till Göran Perssons insatser. Han var en av de S-ledare som tog farväl till Palmes jämlikhetsideal. Men det var roligt att gå omkring med honom där i hemorten. Så olika var vi ju ändå inte, trots 10 års åldersskillnad. Båda uppvuxna i svenska arbetarhem på 50- och 60-talen med föräldrar som bara kunde ståta med 6 års folkskola. Men vi slungades in i framtiden. På den tiden fanns det en massa hopp i själva samhällskroppen. Promenaden med Persson slutade faktiskt i kyrkan i Vingåker. Där stod ett piano. Jag lyckades klinka fram melodin och ackorden till Dan Anderssons När gässen flytta och fick plötsligt höra den förre statsministern felfritt recitera hela Dan Anderssons dikt. Det blev en hyllning till Vingåker av 2 arbetarungar.
Kom ut när stormen viner vill i apelpil och häng. Se vårens himlar brinna till Guds och stjärnors lov. Och när du sövs till drömmar av resedan vid din däck. All ängens ros och ropa, kom ut till oss och sov. Kom ut till oss och sov.
Vi hörde Arthur Eriksson sjunga Don Anderssons Till min syster. Arthur Eriksson var en sjungande pastor som mina föräldrar var väldigt förtjusta i, och även jag. Hans röst för mig tillbaka till Vingåker och barndomen. Ju äldre man blir, jag fyller 64 i år, desto oftare försjunker man i minnen och tankar kring barndomen. Och blir man ordentligt sjuk och ligger där overksam, ja, då blir det nog ofta så att minnen från uppväxten formligen väller fram. Så blev det i alla fall för min del. Det var som att hamna i en nedsläckt biosalong och se filmen om sig själv som barn spelas upp. Min mamma klev fram ur skuggorna. Hon hade gått bort under pandemin, som, räknar jag ut, det kanske 300:e offret. Nu kom jag plötsligt ihåg hennes enorma ansträngningar för att få mig att läsa skolläxorna jag fick. Hon förhörde mig på engelska glosor, fast hon inte kunde ett ord engelska. Det gick bra ändå. Hon bad mig bokstavera ord som hon inte kunde uttala, så att bus station blev busstation eller apple blev apple. I alla fall gick det bra till en viss punkt. På högstadiet hade vi med råge passerat hennes utbildningsnivå, och jag fick klara mig själv. Mer än något annat beundrar jag världens alla arbetarmammor. De som ser som sin viktigaste uppgift att få barnen att klara skolan. De bär upp framtiden, trots dåliga odds. Det är min absoluta övertygelse att det talas alldeles för lite om klassamhället. Jag menar att det helt enkelt inte går att förstå vad som sker i ett samhälle när klassfrågan lämnar scenen. Ännu mindre går det att fatta vad som är viktigt om arbetarklassens kvinnor inte görs synliga. Idag är överklass och eliter lyckliga. De har fått allt. Skattesänkningar och alla möjliga privilegier, inklusive hemligt elstöd för sina enorma villor. De har framtidstro. För de sämst betalda och lägst utbildade kvinnorna i arbetarklassen sjunker numera livslängden. Att det är så, det räcker för min del för att döma ut det här samhället som ett fullkomligt förkastligt klassamhälle. Jag hatar inte enskilda människor, men jag hatar detta klassamhälle. Så särskilt bra kontakt hade jag väl egentligen inte med min mamma. Hon var mer som en lite avlägsen och mycket osentimental stora syster, vilket jag i och för sig kommit att uppskatta på äldre dagar. Hon hade lätt för att skratta. Min far hade jag heller ingen riktigt naturlig kontakt med. Jag vet inte ens hur jag ska göra med själva de där orden. Pappa, far, farsan. Säger jag pappa, är jag en liten pojke som ibland kan vara rädd för honom. Säger jag farsan så klingar det falskt, för jag var aldrig farsan med honom. Och säger jag far så låter det högtravande på ett sätt som verkligen inte stämmer in på den naturligt anarkistiska levnadskonstnär. Han hade världshav i ögonen i lilla Vingåker efter att ha gått på sjön i 15 år. Jag har sett några vykort han skickat till mamma, kanske innan jag var född. Ett av dem anlände vid juletid och löd: allt är lugnt och inget stör. Havet är på gott humör. Jag minns att han ofta visslade, så där som folk inte längre gör. Jag skrev förresten en gång en artikel om att folk inte längre går omkring och visslar som förr i tiden. Och det vällde in brev och reaktioner om en svunnen värld av visslingar. När jag någon gång hör någon vissla, då tänker jag faktiskt på min far. Om mamma kan jag säga mamma. Det täcker in allt jag är inför henne. Men pappa, far eller farsan, vart och ett av de där orden känns lite fel. Från uppväxten tror jag att jag bär med mig någon sorts främlingskap. Kommer man från arbetarklassen och kliver in i den medelklassvärld som överallt är förhärskande, då känner man sig alltid lite främmande. Men notera, jag klagar inte över detta. För det har också gjort att jag haft lättare att se saker och ting. Inte minst hur orättfärdigt samhället är, liksom lite utifrån. Varhelst det uppstår en spricka i förnimmelsen av omvärlden uppstår en fantastisk orienteringspunkt. Jag gillar egentligen inte alls ordet klassresenär eftersom det mest används för att slå fast att alla borde bli medelklass och att ett annat liv inte är värt någonting. Och på sätt och vis har jag inte rest någonstans alls. Jag är kvar i min hemort. När jag då och då besöker den känner jag att benen skälver. Jag stirrar på folk jag möter för att försöka se om det är någon jag en gång kände. Min far dog för 20 år sedan. Underligt nog var det kanske först när jag låg i respirator och drömde som jag kom riktigt nära honom. Vi pratade med varann så som vi aldrig gjorde när han levde. Jag minns bara inte vad han sa. Inte heller vad jag sa. Bara någon vecka efter att jag väckts låg jag där och grubblade intensivt i halvvaket tillstånd över en berättelse jag tänkte skriva om när farsan steg i land i hamnstaden Santos i Brasilien. Det var där han köpte den fjärilsvingeprydda bricka som jag har på väggen hemma i köket. I tonåren blev jag radikaliserad. Jag läste Marx, fascinerades särskilt av den unge Marx som skrev om främlingskapet i det kapitalistiska systemet. Jag gick med i VPKs ungdomsförbund. Vi hade våra möten på Röda torget, en bakgård mitt i Vingåker, en trappa upp ovanför sportaffären. Innehavaren var medlem i kommunistpartiet. Under kriget hade han varit internerad i något av lägren norrut. Kommunister ansågs som potentiella landsförrädare. På samma gata, Skolgatan i Vingåker, fanns det faktiskt en till affärsinnehavare som råkat ut för samma öde i det repressiva folkhemmet. En fastighet bort hade Lindqvist sin elaffär. Jag minns att han saknade en tumme eller ett par fingrar på ena handen efter att som barn råkat träffa dem med en vedyxa. Jag brukar kalla dem för folkhemskommunister. De var tvungna att starta egna företag därför att de var svartlistade av både arbetsgivare och socialdemokratiskt dominerade fack. Men det är det där ordet radikal. Det betyder etymologiskt att gå till roten, att hitta grundorsaken till något som är fel i ett system, eller för all del något som är bra. För mig har orden radikal och radikalisering förblivit positivt laddade ord. Det betyder att någon anstränger sig att tänka och inte bara flyter med. Att radikalisering i våra dagar blivit nästan liktydigt med att gå med i våldsbejakande rörelser, det är inte bara sorgligt, det är ett tecken på den oerhörda högervridningen i hela samhället. Islamism och jihadism eller nazism är kort och gott högerextremism av allra värsta sorten och har inget med radikalisering att göra i meningen att förstå hur ett samhälle, ett system fungerar. Den som hemfallit till jihadism eller nazism har i själva verket blivit avradikaliserad och dum i huvudet. Själv blev jag så pass radikaliserad att jag vägrade göra värnplikt. Jag ville inte ha något med vapen och våld att göra. Att vapenproduktionen nu är större än någonsin i världen och att Sverige är på väg in i NATOs kärnvapenallians tycker jag är helt befängt. Jag är hjärtligt utled på alla uniformsklädda män som passerar revy varje dag i nyhetsflödet. Det är ett stort vansinne att till och med ord som fred och förhandlingar har blivit nära på negativt laddade. Allt stöd till Ukraina, ja, men vi får inte låta våra själar militariseras. Än idag är jag radikaliserad, även om jag sedan mycket länge bekänner mig till den socialdemokratiska reformismen. Om ett samhälle ska förändras, då hjälper inte en enda stor revolution. Det som krävs är många små revolutioner som stilla och fredligt omvandlar samhället. På 90-talet blev jag god vän med Rudolf Meidner. Yngre människor vet nog inte vem han var, men det var han som la fram idén om löntagarfonder. Alltså idén att de anställda på ett företag skulle få makt och inflytande över de rikedomar som skapades. Jag ser det där som en självklar tanke. De som varit med och arbetat ihop till samhällets rikedomar ska ha inflytande över dessa rikedomar. Rudolf hade en dramatisk historia som jag skrev en bok om. Han växte upp i judisk miljö i Breslau, nuvarande Wrocław i Polen, dit vi åkte tillsammans för att gå i hans barndoms fotspår. Som ung var hans största idol revolutionären Rosa Luxemburg, också hon av judisk börd, som mördades 1919. 1933 tvangs Rudolf fly från nazisternas välde och hamnade i Sverige. Han var ju både jude och socialist. När han berättade om hur nazismen kom till makten i Tyskland, om hur stämningarna så snabbt skiftade rakt ner i det högerextrema, då insåg jag hur fruktansvärt snabbt ett samhälle under en svår samhällskris kan kantra och hamna i det totalitära. Ibland fruktar jag att det är dit vi är på väg idag. Jag träffade några gånger förintelseöverlevaren Hedi Fried. När hon berättade hur snabbt det samhälle kan störta ner i fascism, då tänkte jag alltid på Rudolf Meidner. När nazisterna ockuperade Danmark och Norge 1940 hade han alltid en resväska stående klar i garderoben, beredd att fly vidare. Meidner hamnade på LO. Han berättade om LO-borgens källare. Där brukade de fackligt aktiva öva pistolskytte under kriget, för en händelse att tyska armén skulle komma marscherande uppför Vasagatan. De visste att fria fackföreningar alltid är hatade av nazister och fascister. Rudolf Meidner var en radikal socialist och reformist. Till sättet var han mycket artig och stillsam. Men han gick till roten med ojämlikheten i samhället. Den som kommer ur den sneda fördelningen av makt över kapitalet. Han hade en enorm förmåga att se varje fråga ur alla tänkbara vinklar och inte dra några slutsatser förrän han hade gjort det. Jag minns samtalen vi hade på ett café i Berlin eller i hans lägenhet på Lidingö. Vi pratade om allt från Sonja Åkessons poesi, Gustav Mahlers symfonier och arbetsmarknadspolitik. Och jag fick alltid en känsla av hur skört samhället faktiskt är. Hur snabbt det kan rasa ner i det där auktoritära mörkret. Jag brukar tänka på det när jag öppnar något ilsket brev jag fått från en högerextremist. Eller när jag ser kommentarerna i mina sociala medier som deklarerar att idioter som jag inte borde få gå lösa eller ens leva.
Det var en gång en mamma som satt i en travers och spakade och läste Kalle Anka. Var dag när hon kom hem från jobbet var det samma vers. Nu får du sluta bolma dina otäcka kommers och sluta gå på knytkalas och snaska ost och vin. Du får istället jobba dubbla skift vid din maskin. Varför ska alltid vi vara så panka? Hördes den lilla dottermunnen klanka.
Det måste ha varit i 15-årsåldern som jag började skriva. Eller skriva. Det första man höll på med var att försöka skriva låtar. Ungefär som Bob Dylan, Joni Mitchell, Leonard Cohen eller Neil Young skrev dem. Så vidare värst blev det ju inte. Men jag och kompisarna satt i mitt källarrum i villan i Vingåker och spelade. Eller på fritidsgården nära järnvägsviadukten. Än idag blir jag direkt lycklig när jag råkar komma förbi en gitarr och dra ett E-dur-ackord. Det är vår, ungdom och hopp i ett enkelt E-dur-ackord där alla strängar får ljuda. Musik smälter nästan alltid samman människor. Ord däremot kan splittra. Men det blev orden som jag skulle hålla på med resten av mitt liv. I mer än ett halvsekel är det ord jag sysslat med. Tvärt emot vad många tror är det inte alls politik och debatter som jag allra mest håller på med. Det är ord, litteratur, poesi. Det som verkligen imponerar på mig är politiker som har ett genuint intresse för litteratur. Olof Palme var en sån politiker. Men därefter har det varit rätt så tunnsått. Jag menar att all politik har utarmats dramatiskt de senaste 30-40 åren. Därför att politiken inte längre genomströmmas av utopier, visioner, litteratur. Hetsiga partiledardebatter är bland det värsta jag vet. Där har medierna fått politikerna att sluta andas, sluta drömma. Jag brukar alltid hoppas på att de där tv-producenterna en dag ska komma på idén att på studiegolvet mitt i en sändning tippa av 5 skottkärror, matjord och gödsel och be partiledarna kommentera de rykande jordhögarna. Det är ju jorden vi är helt beroende av. 1981 debuterade jag med en diktsamling på Bonniers. Jag brukar säga att jag helt enkelt tröttade ut min förläggare genom att bombardera honom med manuskript. Ibland postade jag 3 manuskript om dagen. Och till slut gav han upp och lät trycka min första diktsamling. Sen dess har jag givit ut ett 10-tal diktsamlingar. När min första bok utkom jobbade jag som traversförare på SKF i Katrineholm. De andra jobbarna kallade mig förstås direkt för Shakespeare. Visst är mina dikter politiska ibland, men litteratur är något mycket, mycket bredare än politik. För några år sedan skrev jag en dikt om vad som är meningen med det jag skrivit. Den lyder så här. Men kan poesin verkligen förändra något? Svar, den förändrade mig. Vad har du då för idé om poesin? Svar. Det ska vara lätt att ta sig in i en dikt och svårt att ta sig ur. Varför skriver du så mycket? Svar. För att upphäva tystnaden hos hela släktled. Man kan lägga till att poesi ofta är förmågan att häpna. Och alla människor har den förmågan. När jag på en stig i skogen En junidag möter den första skogsstjärnan. Då är det som att möta en överjordisk ängel. Den är så liten, men den hejdar mig med större kraft än något annat. Oemotståndligt sugs jag in i skogsstjärnans gravitation och ligger snart på magen i terrängen och tittar på den. Samma känsla kommer när jag i tidiga maj ser nunneörtens rosa små flaggor i fjolårsgräset i trädgården. Eller den första blåsippan i aprilmarkerna som tittar fram mellan fjolårslöven. Framförallt har mitt myckna skrivande inneburit ett slags terapi och en lek. Vare sig det är tjocka biografier, tunna diktsamlingar eller tusentals ledarartiklar jag knackat ner, så har jag alltid upplevt det som en lek, inte som ett arbete. Visserligen är jag också mycket lutheranskt plikttrogen. Den enda deadline jag missat, det var nog när min dotter precis hade fötts. Då missade jag en deadline, men klarade istället en bornline. Skrivandet är en lek. Det slår aldrig fel. När jag sätter mig vid datorn och påbörjar något, då känner jag mig fri.
They sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
När jag ser vårens första humla i Västerdalarna, eller en fjäril som en sommardag fladdrar över ängen som jag och grannen gemensamt tar hand om, då ser jag ett sändebud från själva biosfären. Det var byns bonde som för många år sedan sa att du kanske vill göra äng av den där jordplätten. Jag har ändå så svårt att vända med traktorn där. Humlor, getingar, fjärilar, bin och alla växter som naturen själv sår på en äng. De är ett slags fredliga förhandlare som får oss att se saker ur ekosystemens eller biosfärens synvinkel. De tar oss ur vår artegoism. Jag brukar faktiskt tänka just så när jag ska plantera till exempel ett fruktträd i trädgården. Jag försöker då vara ett litet hemlöst fruktträd som letar efter en plats att bo på. Så jag känner efter hur solen och skuggorna går, hur jorden är just där, om det är lä, och till slut hittar jag en plats och tänker, här skulle jag kunna växa. Att anstränga sig att byta sitt eget mänskliga jag mot jaget i ett träd, det är faktiskt en bild av vad människan idag måste göra om hon i längden vill överleva på den här planeten. Vi är våra relationer, även relationerna med biosfären som vi är inneslutna i. Under mina sjukdomsperioder förbjöds jag faktiskt att ens röra vid jord på grund av att ett dåligt immunförsvar lätt släpper in livsfarliga bakterier. Jag skars av från det växande och kände mig tom. När man idag rör sig genom landet passerar man hela tiden enorma kalhyggen. De är ett slags krigsskådeplatser. Skogsmaskinerna från de stora bolagen har gått fram där som stridsvagnar i det stora anfallskriget mot naturen som utplånar väven av band mellan växter, svampar, djur, människor. Några ensamma frötallar eller högstubbar som får mig att tänka på stympade människor har fått stå kvar. De ser ut att ropa förtvivlat på en där man står i skogskanten. En enda liten gnista kan utlösa en megabrand i den torra marken. Vilket just var vad som hände när den stora västmanländska branden startade en het augustidag 2014. 30 mil bort i vår by kände jag en morgon röklukt på farstutrappan. Jag gick ett bra tag och leta efter något som brann. Tills jag förstod att det var den stora branden som berättade för mig att något är fullständigt fel med hela vår civilisation. Under en politisk paneldebatt i våras anklagade någon mig för att sprida pessimism och depression när jag konstaterat att det ser värre ut än på länge med det mesta. Jag tände direkt till och deklarerade att detta att vara politiskt deprimerad är intressant. Depressioner är intressanta. Man ser mer då. Man kan till exempel tydligt höra ropet från en stympad tall på ett kalhygge. Det ledsna ansiktet hos en människa som kommer ut från ett sjukhus och ser ut att ha väldigt ont. Det rymmer världar av mänskliga erfarenheter. Man ser saker som annars är förvisade från dagspolitiken. Och det som är botten i mig, det är också botten i andra, citerade jag poeten Gunnar Ekelöf. Och jag märkte att den rätt stora publiken paradoxalt nog blev upprymd och direkt glad när jag sa det där. Kanske därför att så mycket mer av den hela människan då kommer fram i politiken. Massor av människor är helt enkelt deprimerade över klimat- och miljökris och galopperande ojämlikhet. Och detta måste vara med i bilden av oss själva, annars blir vi förljugna. Det är också ett sätt att visa oss sårbara. Och sårbarhet, detta att visa svaghet, är idag något som knappt tillåts i en stenhårt konkurrensinriktad värld. Fråga alla de som utförsäkras av Försäkringskassan, trots att de har läkarintyg på sin svaghet. Mänsklig sårbarhet är själva motsatsen till hurtfrisk marknadsfundamentalism. Det var väl därför som jag, som sagt, blev en än mer övertygad socialist av mina sjukhusvistelser. För många år sedan frågade sig filmregissören Ingmar Bergman i ett sommarprogram varifrån musiken egentligen kommer. Och det är ju verkligen en gåta. Själv vill jag ibland helt enkelt fråga mig varifrån glädjen trots allt kommer i en värld som ofta kan te sig direkt utvägslös. Varför är jag trots allt ofta så jäkla glad? Jag blir glad när katten på kvällen hoppar upp i sängen för att gosa eller bråka. Jag blir glad när jag står i ett fint sommarregn eller när en flugsnappare följer efter mig från buske till buske när jag går och vattnar i trädgården. Men framförallt tror jag att den där frambrytande glädjen kommer ur själva vardagslivet. Jag växlar några ord på bygatan med en granne, nästan om ingenting, eller jag ser en människa prata med sin hund på en parkbänk. Min hustru säger att kaffet vi nyss kokat var ovanligt gott och jag svarar att det var det verkligen. En liten unge ler plötsligt emot en på ett café och brister ut i ett hej fastän vi aldrig sett varandra och jag svarar med ett lika glatt hej som uppstår ur ingenting. En groda hoppar fram bland perennerna i trädgården och jag uttalar ett spontant och jublande litet hej till denna groda och binder mig då samman med hela skapelsen. Hemligheten med all den livsglädje som trots allt strömmar genom en härjad värld tror jag för min del att jag hittade en gång i en textsnutt på en gammal Beach Boys-skiva. Där stod det: leendet du sänder ut återvänder till dig. Vi är biologiska varelser som lever upp när vi kommunicerar med varandra och med allt annat levande omkring oss, även humlor och träd. Och människor som är i ögonhöjd med varandra i ett mer jämlikt samhälle utbyter lättare dessa leenden. Hos människor som blir förbannade i sin ensamhet ökar blodfetterna i kroppen. Blir man förbannad tillsammans med andra i en förening under en demonstration, då växer tilliten och glädjen. Detta är nog det enda evangelium som jag har. När jag var ett litet barn trodde jag att i varje höhärsa ute på de sörmländska åkrarna gömde sig en kossa. Jag tänker på det varje gång jag med lien slår en äng som den ängsö jag har mitt i gräsmattan. Men tanken jag hade som barn var ju inte så fel. Det bor på sätt och vis en kossa i varje höhärsa. Allt kött är hö och allting hänger samman. Ett viktigt skäl till att jag i mitt skrivande alltid vill försvara landsbygden är just det där. Folk på landsbygden ser vad som händer i markerna, i skogarna. Vare sig de vill det eller inte står de mitt i ekosystemen. Okej, jag gillar stadslivet också. Jag pendlar mellan närförorten Årsta i södra Stockholm och byn Hagen i Dalafloda. Men jag är övertygad om att världens alla landsbygdsbefolkningar är de livsviktiga ögon som denna civilisation måste ha för att se vad vi gör mot denna planet. Än mer gäller det världens alla urbefolkningar som lever i utkanterna av en exploaterande kapitalism. Från samerna i norra Sverige till ursprungsbefolkningarna i Sydamerika finns den stora mätaren av vad som är rätt och fel när skogar avverkas och gruvor öppnas utan hänsyn. Att jag som barn var säker på att en kossa gömde sig i varje höhärsa är ett exempel på ett slags magiskt tänkande som vi egentligen alla har kvar inom oss och som jag tror är nödvändigt att hålla vid liv om vi inte till slut ska blicka ut över en förödd jord. Our children's day. Respect mother. Jag är socialist. Jag tror att det är viktigare än någonsin att hålla liv i detta ord. Både de övergrepp som begåtts i namn av socialismen och av allt nödvändigt framtidshopp det står för. Min enkla utopi är följande. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Jag brukar kalla den sentensen som finns redan i Bibelns apostlagärningarna för min socialistiska bergspredikan. Den är enkel, den är självklar som en molnfri himmel. Och den talar inte bara om de mänskliga samhällena. Den säger också att hela biosfären har sina behov som måste respekteras. Det är också så att jag tror att även de som inte alls är socialister och hör hemma någon annanstans på den politiska skalan verkligen behöver sina meningsmotståndare. Idag ser vi världen över en maktberusad ekonomisk elit som varken bryr sig om social trygghet eller miljö och som slagit dövöra till för all kritik mot det bestående. Men vi måste skaffa oss en samhällsdebatt där det talas både om klassfrågor och kritik av tillväxtsamhället. Annars går det helt enkelt inte att förstå detta samhälle. Och jag kan mycket väl säga att jag tror att varje samhälle också behöver konservatismen, som i sina bästa stunder är en ideologi som är försiktig med förändringar. Eller den liberalism som i varje läge värnar den enskilde individen. I alla fall innan liberalerna hamnade i regeringsställning med stöd av ett högerextremt parti. Idag har ordet socialism blivit ett nästan illegalt ord. Och jag finner mig inte i det. Jag uttalar det där ordet högt så ofta jag kan. Och jag tänker inte finna mig i att övre medelklassens perspektiv blivit norm i hela samhällsdebatten, som när pensionsfrågan diskuteras. Den utgår från välmående 70-åriga tjänstemäns liv, inte från en undersköterska eller byggjobbare som är utsliten vid 55. Och för att lösa klimatkrisen behövs det ju för Guds skull mer av samhällsplanering och mindre av oreglerade marknader. Jag har aldrig fattat hur någon kan invända mot tanken att samhället måste planeras för att lösa alla utmaningar. Det är helt enkelt så att jag är övertygad om att människor, var och en av oss, är långt mer avancerade än det samhälle vi har stängts in i. Vi har inte ens sett början på vad vi skulle kunna vara för slags varelser. Vi har inte ens ett språk och orden för en fri och jämlik existens. Marx kallade vår tid för den mänskliga förhistorien. Den verkliga historien har inte börjat. Men en dag ska alla prislappar som vi satt på människor, på berg och sjöar, på allt levande tas bort och allt träda fram i ny gestalt. Jag brukar ta de första fria sommardagarna som det säkra tecknet på att vi har något annat i oss än karriärer, hierarkier, konsumtion. Plötsligt är det som om människor är fria. De stiger ut i något nytt. Människor som inte känner varandra börjar prata med varandra. Någon lägger sig i gräset och ser på molnen. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove keep us apart. Om det är något jag älskar så är det att gå ner till älven och se ut över det strömmande vattnet. Västerdalälven. Och en älv är något som är mycket större än vi själva. Den är uråldrig. Den har ibland brutit sig helt nya vägar genom landskapet. Mitt emot byn Hagen har den skapat en hel ö. Den har sopat bort broar. Till botten har den dragit ner flottimmer. När vårfloden sväller i maj månad känner man av det. Här är något mäktigt i rörelse. Älven flyter genom dalgångar, förbi hus med rika och fattiga, genom ödebygder och bruksorter, och till slut rinner den ut i havet. Och för mig är älven en symbol. Den är en symbol för den gemenskap som vi måste bygga för att ett samhälle alls ska fungera. Varma sommardagar dyker jag i det svarta vattnet och kommer upp som en ny människa. När jag första gången efter mina sjukhusvistelser rörde vid älvens botten, då nådde jag mig själv. Sångaren Bruce Springsteen har skrivit en fantastisk hymnliknande sång som heter Land of Hope and Dreams. Den berättar om det långa tåg där alla kliver ombord. Man behöver ingen biljett, vi vet egentligen inte vart det är på väg. Men Springsteen sjunger att ombord på det tåget är helgon och syndare, vinnare och förlorare, horor och spelare, sönderslagna själar och sweet souls, svaga och starka, sjuka och friska. Och man skulle kunna lägga till nyanlända flyktingbarn och högerpopulister, arbetare och kapitalister, poeter och ingenjörer. Alla är ombord på det där tåget. Jag tror att det är själva samhällsidén som sådan Springsteen sjunger om. Att vi alla, var och en av oss, befinner oss på det där tåget, vare sig vi vill det eller inte. Jag brukar ibland ha den sången ringande i huvudet när jag står vid älvkanten och betraktar det massiva vattenflödet i älven och hör Clarence Clemons saxofon som låter som en mäktig älv. Här är något som är mycket större än jag själv, större än oss alla. En gemenskap vi måste bejaka för att vi ska överleva. Nej, vi ska aldrig glömma konflikterna som finns på det där tåget. Mellan höger och vänster. Mellan löntagare och arbetsgivare. Mellan patriarkat och frihet. Men det vi måste inse, det är att vi är ombord på ett och samma tåg. Och rör oss längs ett och samma strömmande vatten.
Producent Lena Resborn och tekniker Tim Kellerman. En betydelsefull person för Göran Greider har varit poeten Dan Andersson. Något han talade om i programmet Kulturlivet med Gunnar Bolin.
En alldeles vanlig dag i Göran Greiders liv. Hur ofta dyker då Dan Andersson upp i tankarna?
Ganska ofta. Det kan bero på att någon ringer och säger att de har haft en uppenbarelse uppe vid låtsastugan eller sånt där. Så får man hantera detta med att ta fram numret till närmaste psykiatriska klinik och sånt där. Ja, sen dyker det upp rätt ofta ändå. Därför att dels har jag hållit på och skrivit lite böcker här om av och till, särskilt nu ett tag här. Och då har det dykt upp ganska ofta, nu senaste tiden väldigt ofta faktiskt.
Sök efter Kulturlivet med Gunnar Bolin i appen Sveriges Radio Play.